En kväll så möter jag upp mina två vänner Jeff och Dave i en bar för att ta några drinkar. Jag skulle gå på toaletten lite snabbt bara, då jag upptäckte någonting som stod skrivet på golvet. Jag läste, följ pilarna. Jag tyckte mest att det var lite kul till en början och såg mig omkring för att hitta de där pilarna. Men jag kunde inte se dem. Jag tänkte inte mer på det där. Efter 2 timmar i baren och ett par drinkar så var jag tvungen att gå på toaletten igen. Så fort jag stängt dörren efter mig så halkade jag till och råkade komma åt lampknappen, vilket gjorde att det blev totalt becksvart där inne. Det var då jag upptäckte det. I taket ovanför mitt huvud så kunde jag nu tydligt se de självlysande pilarna. Det såg helt klart ut som att de funnits där under en mycket lång tid, då färgen hade börjat nötas bort. Självklart så ville jag följa vägen för att se vart de kunde leda mig. Jag har alltid varit en nyfiken person. Jag gick snabbt tillbaka till killarna och berättade om min upptäckt och de blev lika intresserade som mig. Så vi bestämde oss för att vi skulle undersöka saken tillsammans. Hemma så hade jag en UV-lampa som jag sprang och hämtade. Med den så skulle vi se pilarna mycket tydligare och på så sätt hitta rätt. När jag kom tillbaka så var det nästan stängningsdags. Dave och Jeff väntade på mig med förväntansfulla blickar. Jag gick snabbt in till badrummet igen för att prova UV-lampan, vilket fungerade utmärkt. Vi började följa spåren som ledde utifrån badrummet, förbi baren och ut på gatan. Där försvann plötsligt pilarna och det tog säkert en kvart innan vi till slut fann en pil på marken som pekade åt det håll där vi var tvungna att passera gatan. Jag höll min UV-lampa ovanför marken för att vara uppmärksam på vad som kunde dyka upp under vår vandring. Och till slut så började pilarna bli fler. Nu pekade de åt ett annat håll och vi fick gå ganska långt innan vi till slut kom till en ödslig parkering. Runt omkring så fanns ett stängsel placerat och allt som kunde tas in dit var den stora grinden i metall som verkade låst. Jeff försökte putta upp den, men det gick inte. Då bestämde vi oss för att vi skulle försöka klättra över. Jeff fick börja. Han klättrade så försiktigt han kunde för att vi inte skulle bli upptäckta och kastade sig över och landade som tur var på benen. Därefter fick Dave hjälpa mig och sedan klättrade han över lättare än någon av oss. Vi förstod att vi befann oss på en gammal, nedlagd parkeringsplats. Betongen var sprucken och ogräs hade börjat leta sig fram i marken. Jag plockade fram min lampa och genast hittade vi ytterligare en pil och vi började följa vårt nya spår i försiktighet. Det var mörkt ute och här fanns inte mycket till belysning och plötsligt utbrast Dave. Jag vet vad det här är. Det har varit en drive-in-teater. Jag tror att det där är scenbyggnaden där borta. Han pekade och en bit ifrån oss stod där en stor ståtlig byggnad som verkade övergiven sedan länge. När vi kom närmre så kunde vi snart se bokstäver som börjat försvinna med väder och vind, men vi kunde läsa ordet popcorn. Dave. Jaha, okej. Vadå, så folk åkte i en drive-in för att få köpa popcorn? Vi gick runt byggnaden tills vi kom till en dörr på baksidan. Den var låst med ett kombinationslås och vi trodde till en början att vår spännande vandring slutade här, då vi tydligt kunde se att självlysande färg visade en sifferkombination. 3, 5 och 6. Jeff scrollade fram rätt siffror och med som ett magiskt klick så gick låset upp och den stora metalldörren svingades från stängd till vidöppen med ett högljutt knarrande. Han tittade in lite försiktigt, men ingen av oss kunde se någonting. Det var totalt kolsvart. Jag försökte lysa upp mörkret med min UV-lampa, men i det här läget var den värdelös och jag ångrade att jag inte tagit med mig en riktig ficklampa också. Just som jag tänkte föreslå att det var dags att vända hemåt så hörde jag ett klick och byggnaden började lysa upp. Dave hade hittat lampknappen. Vi gick försiktigt in i vad som verkade vara ett gigantiskt rum som ingen besökt på minst 30 år. Ovanpå betonggolvet syntes ett lager av damm och längs med väggarna stod som stora byråer med hundratals lådor. Dave började öppna låda för låda, men de verkade tomma tills han plötsligt utbrast. Hörrni, kom hit, ni måste bara se det här. Lådorna han nu öppnat var fyllda med godis och choklad. Jag kände igen Cracker Jacks och Hershey's Bars, men godispappret verkade mycket gammalt. Det var helt klart inte från vår tid. Jag tog tag i en stor låda fylld av choklad. Det här ska jag ta med mig hem, tänkte jag, då Jeff ropade på oss. Det här måste ni se. Han hade i sin tur hittat en lucka i golvet och stod nu och stirrade ner i avgrunden. Okej, dit går jag inte ner, var min första tanke. Fast kanske finns det en lampknapp där nere också, sa Dave uppspelt. Vi stod där och funderade en stund då Jeff tog saken i egna händer. Han började klättra ner på stegen i det mörka, djupa utrymmet. Ingen av oss visste vad som fanns där nere. Jag och Dave följde efter. Där nere, jag ska försöka hitta en lampknapp, hörde vi Jeff säga. Jag var kanske halvvägs nere då jag hörde ett klick och ett svagt ljus började flacka. Väl där så följde vi lampor som var upphängda i något som liknade en korridor. På golvet stod tomma mystiska lådor, säckar som liknade gamla potatissäckar och annat bråte. Allt var täckt av damm och smuts. Och i en av lådorna så hittade vi gamla filmrullar. Det verkade vara skräckfilmer om monster. Dracula Returns, Night of the Wolf People. Men ingen av oss kände igen de där titlarna. Vi hade nu vant oss vid miljön och trodde att vi var ensamma där nere, då vi plötsligt hörde hur ljud lät uppifrån. Vi stannade upp och jag tror vi alla kände igen det där ljudet. Det lät som ett elektroniskt surrande. Det var lamporna där uppe som började flacka. Eller var det en skugga som vi såg spegla sig i mörkret där nedanför? Plötsligt så upphörde ljudet och vi stod där med våra hjärtan hårt bultande i våra bröst. Vi tog oss så snabbt vi kunde tillbaka till luckan för att se efter vad det kunde vara. Men vad vi såg där går inte att förklara och det skrämde skiten ur oss. Luckan som vi så lätt hade öppnat och klättrat nedför var nu igenbommad med stora muttrar och skruvar. Det såg ut som att den varit låst i 100 år och som ingen någonsin hade passerat den. Jeff fick panik och klättrade snabbt upp för att försöka rucka på den, utan framgång. Det var mörkt där och vi behövde se tydligare. Jag kände efter i fickan och försökte få tag på min lampa då jag i samma sekund kom på att jag glömt den där uppe. Nu var vi inlåsta i en underjordisk korridor mitt i natten. Den måste vara motoriserad. Jag tror att luckan låser sig automatiskt. Det går några kablar här, ropade Jeff. Vi försökte se i ljuset av Daves telefonskärm, men ingenting kunde få oss att förstå hur vi skulle få upp den där luckan igen. Dave sprang iväg för att hämta en av lådorna som vi kunde försöka stå på för att komma högre upp och på så sätt se mer. Han råkade välta en av säckarna och ljudet han gav ifrån sig då går inte att beskriva. Det var en blandning av skrik och ett stön i skräck. Han hyperventilerade. Jag och Jeff sprang till honom för att se efter vad det var som inträffat. Det var då som jag fick syn på hår och torkad hud. Det låg döda människor i säckarna. Jag spydde rakt ut. Jag försökte prata, men jag spydde igen. Jeff lyckades till slut stamma fram. Dave, din telefon. Ring polisen. Ring polisen nu. Men det var lättare sagt än gjort. Vi alla var i chock. Dave satt och gungade fram och tillbaka. Och till slut så lyckades jag hålla om honom för att försöka lugna ner honom. Runt omkring oss så fanns omkring 10 liknande säckar. Samtidigt försökte Jeff ringa någon och till slut så kom han fram. Han förklarade i panik att vi varit på baren och att vi följt några pilar för att försöka påvisa vart vi befann oss. Han berättade om byggnaden och den nedlagda parkeringen. Jag tog tag i telefonen. Jag började prata. Lyssna, det ligger döda kroppar i säckar här nere. Flera stycken. Kvinnan i andra sidan luren svarade. Var nu lugna. Jag vill bara veta vad ni heter till att börja med. Vi berättade vilka vi var och svarade på hennes frågor. Samtidigt visste vi att vi gjorde åt batteri och kämpade mot tiden. Men hon var ju vår livlina. Efter att ha svarat på hennes frågor sa hon till slut. Ni vet väl om att om man busringer till SOS Alarm så begår man ett brott. Jag blev iskall. Hon trodde att vi skämtade. I så lugn och allvarlig ton jag kunde förmå mig att få fram så svor jag på att jag aldrig varit mer seriös i hela mitt liv. Snälla skicka hit någon. Om vi ljuger så får ni gripa oss. Bara skicka hit någon. Unge man, har du inte bättre saker för dig? Vi hörde ett klick. Hon la på luren. Jag lyckades bara få fram en viskning. Hon trodde oss inte. Ge mig telefonen, sa då Dave, som verkade ha kommit ur den svåraste chocken. Ja, hejsan. Jag vill bli kopplad till polisen, hörde vi Dave säga. Ja, det är en nödsituation, men jag vill prata med polisen. Det var en stund av tystnad, men sen... Jag skulle vilja rapportera om ett par ungdomar som för ett himla oväsen i en övergiven byggnad. De kastar saker omkring sig och slår sönder flaskor där inne. Jag kunde se dem släpa en liten flicka ner i ett hål i marken. Ja, det ser verkligen inte bra ut och ni borde skicka hit någon så snabbt ni kan innan det slutar illa. Helt fantastiskt smart, Dave. Tack och lov, tänkte jag. Han gav polisen i luren beskrivningen av vart platsen låg och skulle precis avsluta samtalet då vi kunde höra en bil närma sig ovanför oss. Det där är inte polisen, viskade jag. Vi hörde bildörren öppnas och stängas. Därefter tunga fotsteg som gick längs med betonggolvet. Jeff sprang mot luckan som fortfarande var låst. Vi är här nere. Hjälp oss. Snälla här nere. Vi hörde hur luckan öppnades. Jag sprang dit för att se vem det var. Ovanför oss stod en lång man med skägg. Han rökte en cigarett. Jag tänkte precis öppna munnen och börja prata då han vände om och verkade gå mot bilen igen. Han slängde igen luckan och den gick i lås. Vi förstod genast att det här var fel. Väldigt fel. Han hämtade någonting tungt av metall i bilen och verkade ordna med någonting där uppe. Och det tog inte lång tid innan vi hörde ljudet av fläktar och en underlig doft spred sig. Gas! Han pumpar in gas! Sa Dave. Jeff försökte ta sig till oss igen men föll ihop i ett hörn. Jag skulle precis hjälpa honom upp då jag kände hur mitt medvetande avtog. På avstånd hörde jag ljudet av sirener och sen blev allt svart. När jag vaknade låg jag på golvet, fortfarande kvar i källarutrymmet. Jag försökte sätta mig upp, men mina armar kunde inte bära mig och mitt huvud kändes tungt. Jag hörde någon hosta. Jag rullade runt och såg Dave. Vi låg där förvirrade under några sekunder då vi snart började höra röster på ovanvåningen. Då föll allt på plats. Vi var kvar. Ingen hade räddat oss ännu. Jag tog tag i Daves arm. Vi måste ut härifrån. Jag stannade upp mitt i meningen.
Ursäkta?
Det var en av poliserna som talade till mannen där uppe.
Vi har fått in klagomål om att det ska vara ett gäng ungdomar som ställt till med oväsen här. Vet du någonting om det?
Vi hörde en lång paus och sen hörde vi en mörk och djup röst svara.
Ja, det stämmer. Det var några ungar här som jag skrämde iväg.
Mannen hann inte prata klart. Omedelbart började jag, Dave och Jeff skrika på hjälp. Vi förstod att det var nu eller aldrig. Om någonting mer sades där uppe så hade vi aldrig hört det. Nu var det bara vårt skrik som ekade där nere. Och förhoppningsvis så hörde poliserna oss och förstod situationen. Men våra skrik ersattes snabbt av två pistolskott och två dunsar. Vi alla blev tysta. Vi bad till Gud att poliserna var oskadda.
Hallå, är det polisen?
Ropade jag försiktigt. Allt vi kunde höra var:
jag tror jag är skadad.
Hans stämma avtog och vi förstod att ingen av poliserna hade klarat sig. Och det blev tyst igen. Jeff ropade att vi måste försöka få upp luckan själva så fort det bara gick. Dave hämtade en metallstång som vi kunde få in mellan gångjärnen på luckan. Jag försökte samtidigt trycka så hårt jag kunde med min kroppskraft. Ståendes på lådor och stegen alla tre, med all kraft vi förmådde, så försökte vi få upp luckan. Och till slut så gav det resultat. Jag såg hur en glipa av ljus snuddade vid mitt ansikte. Jag klättrade hela vägen upp och tryckte till samtidigt som Jeff och Dave drog allt vad de kunde i stålröret. Nu kunde jag få ut mitt huvud. Om mannen skulle se mig så var jag en död människa. Det visste jag. Cirka 60 centimeter ifrån luckan så kunde jag se en av poliserna. Han hade en kökskniv i huvudet. Han låg fortfarande och sluddrade med blicken fäst i mig. Hans arm och hans hand försökte fortfarande nå efter pistolen och jag kravlade mig närmare så hårt jag kunde för att själv försöka nå den. Det måste ha varit hans sista tanke. Polisen puttade till pistolen så att jag till slut kunde greppa ett hårt tag om den. Snabbt så lyckades jag vända mig åt den store okände mannens håll. Jag pekade pistolen mot honom. Men en del av mitt synfält var bara svart av luckan. Jag har pistolen, viskade jag till Dave och Jeff. Poliserna är nästan döda, men kan inte se tillräckligt för att skjuta. Plötsligt började mannen som suttit på en stol längre bort att röra sig mot luckan igen. Jag tog ett djupt andetag och väntade på att han skulle dyka upp framför mig. Men då så började han putta en container mot luckan. Jag förstod omedelbart att jag var tvungen att skjuta och jag avfyrade ett skott. Rekylen var starkare än vad jag trodde och smällen domnade min hörsel. Jag kände en stark smärta i vristen och snart hörde vi fortfarande rörelse bakom luckan. Jag hade inte träffat honom. Åtminstone så kunde han fortfarande röra sig. Då plötsligt så sattes gasen på igen. Jeff och Dave fick panik. Vi alla kämpade med all den kraft vi hade kvar för att försöka få upp luckan. Om vi inte lyckades nu så skulle vi dö. Till slut så gick den upp en smäll. Gasen hade precis börjat sprida sig mot oss och Jeff tog sig ut först. Då kunde jag se hur mannen kom fram från sitt gömställe. I sin hand hade han en stor slägga som han slog mot Jeffs huvud. Dave tog två steg men föll ihop. Gasen hade redan tagit honom och jag förstod att jag var tvungen att ta mig ut så fort jag kunde. Jag började springa. Jag kände mig yr. Jag hade ingen riktig koll och jag tog två djupa andetag och kände hur mitt huvud svingade till. Mannen träffade mig också. Det sista jag minns är hur min kropp blir hängandes hälften innanför och hälften utanför luckan. Det sista jag känner är pistolen i min hand som jag måste lämna ifrån mig där. Jag sköt tomma skott ut i mörkret och sedan försvann jag igen. Jag svimmade av. När jag vaknade var jag på väg in med ambulansen. Jag frågade efter mina vänner men fick bara en ledsen blick till svars. Ett år senare så hade jag och Jeff genomgått två stora ansiktsoperationer. Vi båda hade men för livet, men lyckligtvis så hade vi ju klarat oss. På nyheterna kunde man höra om de 37 kroppar som hittades där nere. Jag höll ett tal på skolan om vår hjälte Dave som dog den där natten och om poliserna som lämnade sina familjer bakom sig efter deras tragiska död. Jag sover aldrig med lampan släckt. Jag kommer aldrig mer följa en väg som jag inte känner till. Och det ska inte du heller göra om du vill ha livet i behåll.